eller bekräftades tidigare beslut om återuppbyggnad av Hybosåg för en beräknad kostnad om den 2 mars 1923 konfirmerades det tidigare beslut om återuppbyggnad av Hybosåg. Man beräknade kostnaden för en fyraramig modern såg vid Hybo till cirka 350 000 kronor. Och det godkändes vid ifrågavarande styrelsesammanträde. Vid den definitiva planeringen av sågverksanläggningen har det visat sig önskvärt att sågen från början utföres med 5 ramar istället för 6. Detta för att vid behov kunna forcera driften och för att få en lämplig planering av maskineriet. Nu stoppar vi 1923, nu sätter vi igång. I början av 1923 förelåg emellertid vissa svårigheter i fråga om arbetsavtalen. Sålunda hade man vid cellulosafabrikerna framlagt ett avtalsförslag från Pappersmassförbundet innebärande en lönesänkning med 11,3%. Detta förslag tillämpades och följden blev att arbetet nedlades den 19 januari, varefter lockout förklarades inom hela cellulosa, vad heter det, hela mot hela Pappersindustriarbetarförbundet från och med den 29 januari. Nya förhandlingar pågick och emellertid hela tiden. Men strejken pågick. Nya förhandlingar fortgick och hela tiden. Fortfarande vid styrelsesammanträde, även vid den tid då styrelsesammanträdet ägde rum. Även vid järnverket hade man planerat att återuppta driften vid hyttan för att bereda personalen arbete, åtminstone turvis. Emellertid förklarade Järnbruksförbundet den 29 januari allmän lockout sedan ett flertal strejker utbrutit inom industrin på olika håll. Och denna lockout pågick fortfarande vid styrelsesammanträdet. Likaså kunde man förutse att nya förhandlingar skulle upptagas även för järnverken. Samtidigt konstaterades alltså i januari 1923 att rälsläggning att den nya ban, att bande, Ostkustbanans bandel mellan Hudiksvall och Iggesund hade framförts så långt att banan att rälsen var utlagd och grusning av järnvägen pågick. Där har vi det där, ja. Även i skogarna förelåg arbetskonflikter inom bolagets skogar. Nej, stryk det och så sätter vi stopp där. De skogarna kunde man konstatera att arbetet fortgick efter ett träffat avtal inom Bjuråker, inom Hälsingeskogarna, Bjuråker, Norrbo, Delsbo, Bergsjö samt Nianfors, Njutånger och delvis i Ljusdal. Däremot förelåg betydande tvister vid rörande skogsarbetet i Härjedalen och i huvudsak i Härjedalen. Man befarade att dessa konflikter skulle kunna utbreda sig ytterligare, men att skulle kunna utredas ytterligare. Vi säger inget mer där. Sen sätter vi stopp ett slag. Avsättningen av bolagets produkter. Hade man anslogs ett belopp om ett visst belopp. Nu kan vi sätta på igen. Beträffande bolagets produkter anslogs ett belopp om cirka 25 000 kronor för transport av flis och spån från sågverken i Hybo och Hudiksvall till Iggesund på den nya järnvägen. Punkt och stopp. För skogsarbetet förelåg, som jag sa, ja, det har jag sagt redan, att förelåg svårigheter för skogsarbetet i Härjedalen och i övriga Norrland. Dessa löstes emellertid successivt genom lokala förhandlingar på olika platser. Ja, kommer vi till marknadsläget. Då sätter vi på den där. Marknaden för furuvaror har fortfarande varit fast, men svag tendens till prisstegring, särskilt för smalare varor. Och marknaden för granvaror var däremot mer besvärlig. Man lyckades dock successivt överenskomma med köparna även här, och vi kunde placera rätt betydande kvantiteter på olika marknader. Cellulosamarknaden var svagare på grund av ökad konkurrens från såväl från svenska som framförallt från finska verk på marknaden. Detta gäller såväl sulfit som sulfatmarknaden. Sulfatmarknaden var dock något mer livlig med avsättning i huvudsak på den amerikanska marknaden. Man försökte här att åstadkomma samförstånd mellan de svenska exportörerna, men det lyckades icke på grund av att många var ytterst angelägna att få sälja sina varor, och att man kunde därför inte hålla ett överenskommet prisläge. Stopp. Det var avsättningen av massa av sulfatmassa avsåg särskilt den amerikanska marknaden. Och det var betydande kvantiteter sålda, vilket medförde ett någorlunda fast marknadsläge, dock vid ett pris som knappast kunde anses tillfredsställande. Det konstaterades att man hade redan tidigare vid utgången av vid årsskiftet 1919-1920 hade avtal träffats med Trans skogsbyrå, byrå i Stockholm, om värdering av bolagets skogar, om indelning och taxering av bolagets skogar i Härjedalen, i Hälsingland och Härjedalen. Dessa arbeten vore nu slutförda och om man hade härvid medtagit praktiskt i huvudsak medtagit de mest givande markerna. Denna skogsindelning var just nu mycket värdefull, därför att i den vevan så tog man upp, eller mot slutet av 1922 och i början av 1923 hade man återupptagit förhandlingarna med amiralen Arvid Lindman om bolagets förvärv av Strömbacka bruk. Härom föreligger en särskild promemoria. Som bör ingå i denna redogörelse. Iggesunds utveckling under åren 1923, från slutet av 1922, under åren 1923 till 1925, kan man i huvudsak, samt därtill hörande förhistoria, kan man i huvudsak hänvisa till de redogörelser som kan utläsas ur de två gröna böckerna rörande förarbete för historiken. Man kan även i dessa böcker finna en hel del rörande den fortsatta utvecklingen efter 1925, men man får härvid kanske hänvisa till den fortsättning som kommer att följa här. Det tror jag vi kan säga, och så låter vi de här två lida från tid till annan vissa försäljningssvårigheter som i sin tur ledde till överenskommelser mellan olika företag inom cellulosaföreningen cellulosaföreningen och även inom trävaruexportföreningen om att hålla vissa priser. Så som tidigare konstaterats visade sig emellertid i mycket stor utsträckning att sådana avtal icke kunde hållas. Tog vi in det där, och att fabrikerna hade under första världskriget förlorat betydande förluster. Och det sökte man inför, det hade man kunnat klara och komma över såväl vid Iggesund som vid andra företag, och det hade lett till att företagen hade blivit i rätt avsevärd grad beroende av bankerna. Man ska dock erkänna att våra svenska banker var utomordentligt hjälpsamma mot industrin. Och det här, allt detta ledde till att industrin i mycket avsevärd grad kom att samarbeta med bankerna, och för att kompensera lidna förluster sökte man öka sin produktion, i första hand öka sin produktion. Det var ju den närmaste vägen man kunde få fram större kvantiteter utan att öka anläggningskostnader, utan att öka personal och skötsel. Och det medförde att praktiskt taget alla fabriker, i närmast alla fabriker, byggdes ut så långt sig göra let. Och det i sin tur medförde en ökad press på marknaden, som inte precis var en vid den tiden ännu var rustad att ta emot dessa ökade kvantiteter. Detta gällde särskilt också Finland. Cellulosaindustrin i Finland kom till Finland något tiotal år efter sedan den hade kommit in i Sverige, det vill säga det rörde sig ungefär omkring tiden strax efter första världskriget och hela året 1920, eller hela 1920-talet, samtliga år under 1920. Och då byggdes i Finland ett stort antal cellulosafabriker, och de byggdes efter mera moderna principer. Man kunde få större produktion. Tekniken hade gått framåt, men det gjorde också att det blev en större trängsel på en marknad som i och för sig var god och behövde cellulosa och papper, men som inte var klart rustad för att ta emot det. Det fanns inte pappersbruk som kunde svälja hela den svenska och finska produktionen. Det gjorde att det var en rätt avsevärd konkurrens mellan Finland och Sverige. Man försökte emellertid att rå på detta, dels och i första hand genom ett intensivt försäljningsarbete, och där man i mycket stor utsträckning nu sökte sig in på den amerikanska marknaden. Amerikanerna hade ännu inte själva byggt cellulosafabriker i den utsträckning som man hade gjort i Sverige och Finland. Och det gjorde, det var ett förhållande som man hela tiden måste följa. För Iggesund betydde ju den amerikanska marknaden oerhört mycket. Vi sålde under 1920-talet årligen på Amerika mer än halva vår produktion av sulfat och sulfitmassa, särskilt då av sulfatmassa. Och det hela utmynnade i upprepade försök att enas med våra finländska vänner, dels om att begränsa produktionsbegränsning och begränsning av utbudet, men också om att om att bilda försäljningsföreningar av olika typer. Allt detta i viss grad kunde man från tid till annan enas om, dels bottenpriser och dels och icke minst om produktionsbegränsningar. Men man saknade den lojalitet som skulle finnas till för att kunna genomföra en sådan begränsning. eller en sådan reglering. Punkt, stopp, ett slag. Här finns i papperna en redogörelse för tillkomsten utav det hela ledde till att vid årsskiftet 1929-1930 hade man konstaterat att det förelåg så stora svårigheter att åstadkomma en enighet om produktionsbegränsning inom cellulosaindustrin, att man hade vid ett stort och allmänt sammanträde med fabrikerna, med cellulosaföreningarna i Sverige, Finland och Norge i Köpenhamn år 1929 enats om att man skulle bilda en större koncern, större förening för som skulle följa marknaden och som skulle söka att definitivt anpassa tillverkningen efter vad man kunde sälja. Detta skedde efter sammanträdet i Köpenhamn. Det skedde vid ett sammanträde i Köpenhamn 1929 och det bekräftades vid ett nytt sammanträde i Malmö 1930. Man bildade då en förening som kallades Sulfite Pulp Suppliers med begynnelsebokstäverna SPS och i den föreningen deltog icke endast Finland, Sverige och Norge utan också cellulosatillverkarna i Tyskland inom parentes Waldhof och i Nemeland, Litauen för denna förening SPS arbetade sedan under hela 1930-talet genom ett förtroenderåd som sammanträdde i olika huvudstäder. Det finns en redogörelse för det där också.
Ja.
Och den ska jag försöka plocka fram. Denna SPS gjorde enligt min uppfattning en mycket stor nytta. Man sammanträffade och man kom överens om vissa produktionsbegränsningar. Man fick tillfälle att talas vid inbördes om de svårigheter som förelåg och när man sedan kom fram till det andra världskriget 1939 så kände man de tillverkarna i olika länder och man hade lättare att på så sätt komma till tals under de svårigheter som förorsakades utav det andra världskriget. Jag var med i det förtroenderåd som sammanträdde på, eller som inom SPS reglerade produktionen. Vi var, om jag inte missminner mig, ja det står i papperna, vi var, om jag inte missminner mig, fem svenska representanter, fyra finska representanter, tre norrmän, en tysk och en representant för Nemenland. Och vi sammanträdde i olika städer, i mycket hög grad i Stockholm, i Oslo, i Berlin, och framförallt i Köpenhamn, det började undersökas bland det första i Köpenhamn och till och med en gång i Wien. Det fanns Österrike bör vara med. Det fanns en fabrik i Österrike. Ja, det där var ett, bara en parentes. Detta var i huvudsak nu en parentes i samband med den redogörelse som föreligger för hur man försökte reparera de skador som kriget vållat. Under den tid SPS upphörde av sig själv genom det andra världskrigets utbrott. Men under den tid SPS hade varit hade man som sagt lärt känna varandra, och det medförde stora lättnader när man kom till tals om och i vilken utsträckning leveranser kunde äga rum under andra världskriget. Ja, så ungefär får man säga där. Punkt.
Mm.
Ungefär året 1925. År 1900, nu ska vi se. Om 1923. Under 1923 har vi ju konstaterat att det nya sågverket vid Hybo hade kommit igång i maj och visade sig vara mycket välplanerat och i hög grad moderniserat. Av skogsfastigheter fortgick på basis av de tidigare redogörelserna hela tiden och medförde att bolaget kunde i hög grad realisera sitt innehav av så kallade inägor utan att behöva avstå allt för stora kvantiteter skogsmark härtill. Punkt. Stopp. Augusti. Ja, vi kanske borde talat lite om vid bolagsstämman, styrelsesammanträde och bolagsstämma. Den 29 maj. Ska se vad det här är. Ja, den 29 maj 1925. Och konstaterade att bolaget var anslutet till de arbetsgivare och föreningar som hade eller som låg inom dess tillverknings inom dess område. Ja, på våren 1923 inträffade en vänta lite. Våren 1923, det var alltså det här är den 29 maj. På våren 1923 förelåg arbetskonflikter dels inom sågverksindustrin, dels i anslutning härtill inom cellulosaindustrin och även inom järnindustrin. Emellertid dessa arbetskonflikter bilagdes genom att arbetsgivareföreningen genom ingrepp av arbetsgivareföreningen som hotade att förklara lokalt över hela industrin om konflikterna inte kunde lösas. Detta ledde till en efter ingripande av en statlig förlikningskommission kunde man emellertid så småningom kunde man emellertid avveckla praktiskt taget samtliga konflikter. Och det ledde till förnyade till varefter arbetet kunde igångsättas över hela linjen, såväl vid sågverken som cellulosafabrikerna och järnverket. Konflikten vid järnindustrin hade varit den mest svårlösliga. Och det var särskilt för att bilägga den som detta lokaltåg tillkom. Man genom smärre förbättringar i fabrikerna kunnat uppdriva produktionen till för sulfitcellulosa till cirka till inemot successivt för sulfitcellulosa successivt. Ja, jag får vänta med det. Sätta stopp där och det får inte ta det med. De olika konflikterna och den i samband därmed verkställda lockouten inom industrin hade å sin sida medfört en förstärkning av marknaden då man ju på så sätt åstadkommit en frivillig produktionsbegränsning som var mycket värdefull, som visade sig vara värdefull. Den 19 augusti 1923 så konstatera att allt arbete fortgick i full omfattning och att man nu fortgick i full omfattning. Det nya sågverket i Hybo hade visat sig vara väl motsvara förväntningarna. Det har jag sagt en gång, va?
Ja.
Ja, då tar vi inte med det en gång till. Så den nya hybosågen kunde man nu konstatera en kapacitet om 16 till 17 000 standard per år. Vilket innebär en överkapacitet då vi knappast beräknade kunna anskaffa timmer för mer än cirka 10 till 12 000 standard. Vid Hybo infördes nu huggmaskiner för sågavfallet och anlades transportanordningar för transport per järnväg till Iggesund av sågflis avsedd för sulfatfabriken. Träkolningen vid Hybo nedlades definitivt i samband härmed. Vid Håstaholmen fortgick arbetet som vanligt, dock hade man vissa svårigheter för utrymme inom brädgården. Nej, det säger vi inte. Vid Hårstaden fortgick arbetet som vanligt. Saltvik hade med användning av personal från den nedlagda Storåns såg måste tillgripas för att man skulle hinna försåga all timmer. Försåga erforderliga kvantiteter av timmer. K- Karsjö såg uppsåg vid Karsjö nedlades. 3. Skedde en sammanslagning mellan mellan våra agenter i fråga om vår trävaruförsäljning på England, i det att vår hittillsvarande agent firman Modin och Company sammanslogs med den välkända stora firman Foy Morgan och Company. Direktör Götrik Modin, chefen för Modins firma, direktör Götrik Modin, blev på så sätt en av de ledande inom firman Foy Morgan, en mycket, som i och för sig är en mycket välkänd, var och är en mycket välkänd trävarufirma. Punkt. Stopp. Förelåg. Strömbackaköpet medförde givetvis, nu sätter vi igång. Medförde givetvis en känsla av besvikelse hos Strömsbruk, som ju tidigare förhandlat med Amiral Lindman om samverkan mellan Ström och Strömbacka. Från Strömsbruk gjordes då vissa ansträngningar att bli delaktiga i Strömbackaköpet och rätt ingående förhandlingar fördes härom med bankdirektören Thunberg som ombud för Strömbacka. Det visade sig emellertid att man inte kunde enas, och bolagets, Iggesundsbolagets styrelse avböjde också fortsatta förhandlingar i detta ärende, då man ansåg att förvärvet av Strömbacka var helt var fullt tillfredsställande för Iggesund, och att vi icke behövde förstärka sin ekonomi genom någon försäljning. Punkt. Gar hade under tidigare år fram till 1921 varit föremål för en rätt hård avverkning. Detta beroende särskilt på att man vid den tiden trävarutillverkningen fortsättningsvis ansågs vara den mest betydande, och man strävade efter att förvärva tillräckliga kvantiteter grovtimmer för företagets drift. Detta hade i sin tur medfört en betydande överavverkning på Iggesunds skogar, även på Iggesunds skogar, framförallt i första hand på trävarubolagets egna, men även på Iggesunds skogar. Och det ledde i sin tur till att vid mitt tillträde till som verkställande direktör vid Iggesund, en stark restriktion genomfördes i fråga om avverkningen på våra egna skogar, denna avverkning kunde ju i viss grad ersättas genom ökade tillförsel av virket från Strömbacka, men hela tiden hade man klart för ögonen att man inte skulle öververka, utan driva skogarna rationellt så att man tillämpade en planmässig avverkning. Och punkt. Iggesund övergick därför i rätt hög grad omedelbart efter Strömbackaköpet till köp av virke. Särskilt gäller detta tillverkförseln av virke från Härjedalen och andra skogar från Härjedalsskogar och andra skogar i Hälsingland. Och bondskogar i Hälsingland. Punkt. Detta system kunde väl tillämpas och medförde också att Iggesund på relativt kort tid under åren 1920 till 1930 kunde reparera sina skogar och sedermera räkna med en kontinuerlig skogsavverkning inom den ram som medgavs av skogarnas tillväxt. Skogsarbetet hela tiden måste betecknas såsom i avsevärd grad underbetalt. Man räknade i bästa fall med en dagsförtjänst om cirka 6 à 7 kronor per dag för skogsarbetare, vilket ju med hänsyn till den mycket stora belastning detta arbete medför måste anses vara i lägsta laget. Dessa förhållanden ledde också till upprepade konflikter inom skogsarbetet man hade dittills varit beroende av dittills verkställd skogsarbetet i mycket hög grad genom körare som åtog sig vissa skogsskiften och som själva anskaffade avverkningsmanskap. Här förelåg en kontinuerlig konflikt mellan kontinuerlig meningsskiljaktighet mellan arbetarna och arbetsgivarna. Arbetsgivarna ville bibehålla det hittillsvarande entreprenörssystemet enligt vilket skogsskiften utlämnades på akkord åt körare som i sin tur hade att anskaffa huggare. Förhållandet inom skogarna kring Svåga älv, det vill säga Strömbackabruk och Iggesunds bruk, hade man sedan länge haft ett avtal. Med dessa arbetare som organiserat sig i Sågverksindustriarbetarförbundet och enligt vilket en direkt sådan skillnad mellan huggare och körare undvikits. Detta är ett förhållande som varit föremål för avsevärd kritik från andra skogsföretag. Successivt kunde emellertid skogsarbetarna nu genom upprepade konflikter Skogsarbetarna hade emellertid organiserat sig i Svenska Skogs- och Flottningsarbetarförbundet och detta förbund kunde under 1920-talet successivt åstadkomma den önskvärda uppdelningen, den önskvärda rationaliseringen, så att skogsarbetarna anställdes direkt av företag, skogshuggare anställdes direkt av företagen, som likadeles anställde körare för utkörning av virket. Hela detta område hade under denna tid förandet upprepade mer eller mindre tillfälliga skogskonflikter, där arbetet många gånger fått ligga nere och där man till och med i vissa fall nödgats överge planerade avverkningar på vissa skogskomplex. I stort sett kan man emellertid konstatera att tack vare ett gott samarbete mellan företagen och genom föreningen Skogsarbeten och samtidigt en tack vare gott samarbete inom, och samtidigt också en samtidigt också en rationellare inställning från företagens sida. Dessa konflikter vid övergången till 1930-talet kunnat avlägsnas på så sätt att arbetsgivarna fortsättningsvis anställde sina huggare direkt. Det märka att redan vid det sista styrelsesammanträdet år 1923 föreliggande utgiftsförslag, trots däri inberäknade amorteringar och avbetalningar på Strömbackaköpet, Iggesund kunde kalkylera med beräknade kostnader för såväl för råvaruanskaffning som för drift kunde mötas med överskott på influtna medel. Detta oaktat överskott som influtna medel. Strömbackaaffären hade på sin tid kritiserats avsevärt, då man ansåg att Iggesund var ett alltför svagt företag för att åtaga sig en så stor affär. Dessa olycksprofeter kom emellertid genomgående på skam, och förvärvet av Strömbacka måste betecknas som en vändpunkt i Iggesunds dåvarande rörelse. Vid utgången av år 1923 upptogs från Iggesunds sida frågan om en reglering av Dellingsjöarna. Iggesund, som för Iggesund skulle innebära en betydligt jämnare krafttillgång i deras egna kraftstationer och därmed också en begränsning av kraftköp av erforderliga kraftinköp av vattenkraft. man uppdrog vår granska förslaget, men det visade sig i emellertid att en stark opposition mot regleringen förelåg särskilt från Näsvikens, från träsliperiet i Näsviken, disponenten Burkart, och därmed måste tyvärr de då föreliggande planerna tills vidare uppskjutas för att sedermera återkomma vid olika tillfällen. 140. En dom av vattendomstolen genom vilken regleringen skulle kunna, enligt vilken regleringen skulle kunna utföras, överklagades av Näsviken och överklagades av Forsa bruk vid Näsviken och blev länge liggande först i år 1932. Avkunnade vattenöverdomstolen sitt utslag. Vid den tiden hade Iggesund som stora andra intressen och man befarade också att det föreliggande förslaget uppsköts för att emellertid upptas till utförande efter nya principer i början av 1940-talet under andra världskriget. Relativt lugnt vid de olika företagen och vid cellulosafabrikerna kunde man genom successiv installation av modernare maskineri så öka fabrikernas kapacitet. Detta framgår i stor utsträckning vid studium av relationerna för de olika åren. Och jag hänvisar relationerna för de olika åren. Ge en uppfattning om hur bolagets ekonomi och hur beräknade omkostnader och hur dessa skulle kunna täckas med inflytande medel. Vid utgången av 1923 beslöt styrelsen att låta bygga en kraftledning från papperstallet till Håstaholmens sågverk under år 1924 för att på så sätt kunna balansera eller kunna utvärdera till befintliga krafttillgångar på lämpligaste sätt, såväl vid Iggesund som i fråga om sågverksdriften. Skrev jag upp det?
Jaha, det har vi gjort.
Moderniserades sågverket vid Håstaholmen med ledning av de goda resultat som vunnits vid ombyggnaden av Pybo sågverket.
Var det 1924?
Ja, i början av 1924. I övrigt fortgick driften fullt normalt och några större svårigheter kunde icke konstateras. Vi ska se hur det står om avtalsfrågor. Men sen ska vi se, det ska väl finnas lite annat. Här finns ju emellertid det som vi har talat om. Det är väldigt mycket rörande sociala frågor.
Ja, det finns nog redan
i de här böckerna.
Ja, de
det finns tillräckligt mycket för den som vill skriva en historik.
Ja, jag tror nog nästan det.
Jag ser om det står, det ska vi komma till sen. Att vid järnverket hade man under 1922 står här någonting. Det visste jag inte. Kommer jag inte ihåg att man hade drivit båda hytterna. Vi ser här det står. Frågan om järnverkets drift och existens och drift föremål för övervägande. Man hade föremål för övervägande. Man hade vid den tiden haft en tillfällig konjunktur för tackjärn och hade på basis där även på förslag av överingenjör Åström drivit båda hytterna vid Iggesund. Den ena i Iggesund under en relativt kortare tid. Man räknade med under en relativt kortare tid om så och så många månader. Jag ska försöka hitta det här. I årsskiftet 1923-1924 hållits i drift för framställning av tackjärn, i huvudsak för framställning av tackjärn samt råvara för Dankarskivjärn. Ingenjör Åström hade på basis av det resultat som vunnits uppgjort ett förslag till fortsatt drift vid järnverket. Emellertid visade det sig vid fortsatt granskning här av det förslaget att detsamma knappast kunde anses vara ekonomiskt bärkraftigt. Det skulle i första hand förutsätta tillförsel av betydande kvantiteter träkol som ju icke träkol. Samtidigt hade sulfatfabrikerna vunnit insteg över hela linjen i kombination med sågverken eller intresserat sig för förvärv av sågavfall såsom råvara för cellulosa. Detta ledde sålunda till att driften vid den andra hyttan nedlåstes relativt snart och en hytt, varefter en hytta fick svara för erforderlig tillgång av tackjärn för framställning av Lancashire järn, nagasidjärn och dess produkter. På hyttan vid Moviken drevs fortfarande i perioder beroende av, som i sin tur vore beroende av, till, av en fortsatt tillverkning av så kallat vallonjärn. Vallonjärn är en alldeles speciell produkt som baserar sig på en mycket hög, på en mycket hög kvalitet av tackjärn som sedan förarbetas till vallonjärn. Vallonjärn tillverkades vid denna tid praktiskt taget uteslutande vid två svenska verk, Österby bruk och Strömbacka. Ett visst samarbete kunde redan tidigt genomföras mellan Strömbacka och Österby, om varigenom föreliggande order och vallonjärn baserad på Dannemora malm kunde ransoneras i viss mån. Punkt. Österby härom var givetvis ytterst beroende av möjligheterna att avsätta vallonjärn. Men samarbetet fortgick till dess avsättningen av vallonjärn så småningom blivit så liten att det inte var något intresse för fortsatt verksamhet inom verksamhet på detta område. Punkt. Vi behöll oss emellertid vallonhärdarna när verket återuppbyggdes efter en eldsvåda år, och det får jag återkomma till i årtalet. År 1923 upptogs emellertid frågan om huruvida man skulle bibehålla till järntillverkningen vid Moviken och Strömbacka eller helt nedlägga densamma. Härvid måste man dock beakta det förhållande att så länge järnverksdriften vid Moviken och Strömbacka kunde fortgå, att ett nedläggande av järnverksdriften vid Moviken och Strömbacka skulle kunna medföra betydande förluster i skogsmarker, som i så fall vissa befintliga så kallade åborätter kunde göra anspråk på att få till tidigare pris, till ett, på basis av ett tidigare prisläge inlösa sina fastigheter för en mycket obetydlig summa. Å andra sidan, man övervägde därför olika alternativ. Antingen att bygga ut järnverket och driva båda hyttorna vid Iggesund. Ett alternativ som emellertid måste överges på grund av, framförallt på grund av att beräknade höga träkordspriser och svårighet att anskaffa träkord. Enligt ett annat alternativ skulle en hytta vid Iggesund moderniseras enligt ett förslag av överingenjör Åström. Och varjämte valsverket i Iggesund skulle kunna moderniseras inom en ram av förslagsvis cirka 75 000 kronor. På så sätt kunde man bibehålla tillverkningen av Lancashirejärn och stål, i den mån stål, avsättning för stål kunde föreligga. På så sätt, detta innebär bara då också en viss utsikt till relativt acceptabelt överskott på järntillverkningen. För att bedöma möjligheten att försälja stål och stålgöt besökte verkställande direktören våra gamla kunder i Sheffield, firman Senior och Company. Och kunde därvid konstatera att någon större omfattning av stålförsäljning och stålförbrukning knappast vore att beräkna. Punkt. Resultatet av allt detta blev att styrelsen beslöt att fortsätta driften vid Strömbacka, vid Moviken och Strömbacka enligt nuvarande planer. Dock avsåg man att så småningom vid Strömbacka installera Lancashirehärdar och därmed kunna komplettera tillverkningen med Lancashirejärn. Så blev också fallet, och till Strömbacka överfördes successivt tre Lancashirehärdar från Iggesund, som sedermera varit basen för den fortsatta utvecklingen därstädes. Samtidigt skulle givetvis tillverkningen av alunjärn, det här har han sagt, skulle tillverkningen av alunjärn fortgå på sätt som var om redogörelse förut nämnats. Att genom ytterligare förbättringar vid cellulosafabrikerna produktionskapaciteten ökat till 52. Att i den relation som finns till styrelsesammanträdet den 12 juni 1924 finner man en tabell rörande dels avverkningslönerna och dels köpvirkespriserna per kubikfot under åren 1921 till 1924. Denna tabell visar hur priset på sågtimmer sjunkit från 16 öre per kubikfot. Avverkningspriset för sågtimmer sjunkit från 16 öre per kubikfot till 9,7 öre under dessa tre år. Eller med andra ord, hur ger den en uppfattning om hur lönerna varit utslagsgivande i det här fallet. På samma sätt är det med köpvirkespriserna, som har fallit från 70 öre per kubikfot för sågtimmer till 38,3 öre år 1924. 70 öre 1921. Från 73 öre 1921 till 33,1 öre för sulfitved. Och från 56 öre 1921 till 20,9 öre för sulfatved. Det är ett oerhört prisfall. Dessa prisfall ger ett intryck av hur det hela och den oerhörda omläggning som skett rörande skogsprodukter och skogspriser under de här åren. punkt, och så säger han att det är stopp och klar. Att den här tabellen återfinns på sidan 5 i relationen till styrelsesammanträdet den 12 juni 1923.
24.
Då kan vi sätta igång. Vi noterar att för skogskulturer och markberedning förelåg då ett kostnadsförslag på 28 000 kronor och dikning och bäckrensning 17 000 kronor, sammanlagt 45 000 kronor för skogsförbättringar. Det är ju en summa som sedermera kommer att mycket avsevärt överskridas. Därför, eller bli överskridas i omfattande grad då man kommer in på verklig ordentlig skogsvård. Punkt, ny rad. Eller, det bör antecknas att från mitt tillträde som verkställande direktör genomförde jag årligen, 2 gånger årligen sammanträden med bolagets skogsförvaltare inom de olika förvaltningarna. Vid dessa sammanträden, som vanligen räckte en av 2 dagar, fixerades dels planerade avverkningar för det kommande året, men framförallt också de skogsvårdsåtgärder som vore önskvärda inom olika förvaltningar. Likasom förvaltarna hade tillfälle att framföra sina olika förslag och önskemål i detta avseende. Dessa så kallade skogsriksdagar har fortsatt och förekommer fortfarande regelbundet inom bolagets områden. Har du något mer att säga? Stopp.
Exempelvis avverkningarna på olika områden.
Det gällde
neddragningen av avverkningar i Härjedalen och så.
Det gällde planering av skogsvårdsåtgärder, dikningar och sådant, men det gällde framförallt också att lägga avverkningsplanerna så att man kunde tänka sig ett bibehållande utav skogarna vid deras kapacitet. Tyvärr var ju vid mitt tillträde till verkställande direktörsbefattningen särskilt skogarna i Härjedalen hårt skattade, och det gällde att låta de skogarna vara i stor utsträckning i fred. Därför gick vi över ifrån avverkning av timmer och avverkning av timmer för våra behov till köpvirke i mycket hög grad. Detta var en punkt som sedermera vår förvaltare i Sveg, Ragnar Eriksson, många gånger underströk vid våra olika sammanträffanden. Tack, det är bra. Våra skogar i Härjedalen, och särskilt det virkesköp som verkställdes ovanför Ljusdal, och utflottades i stor utsträckning, måste vid sin utflottning passera Svinhammars stora skiljebom. Svinhammar var för bolaget en avgörande punkt. Där stoppades flottningen. Stoppades flottningen i Ljusne älv emot bomhinder som uppförts uteslutande för att kunna sortera igenom virkesmassan ovanför Svinhammar. En sådan sortering genomfördes varje år, och där utfylldes bolagets virke och flottades sedan på en särskild liten flottled in till Hybosågen. Vid Hybo kunde virket upptagas för försågning, för att sedan transporteras till Hudiksvall. Så var så, efter lagring i Brädgård vid Hybo. Så var också förhållandet under en följd av år. Men Tigerström, för skogschefen Tigerström och jag lyckades, eller uppgjorde en, lyckades genomföra en förenkling av skiljet vid Svidhammar, en mycket betydande förenkling av skiljet vid Svidhammar, som tog det har varit klar omkring 1925, och som sedan och som medförde en betydlig lättnad i kostnaden för denna genomsortering. Punkt. Och så sedan fortstoppar vi det. Den 12 juni 1923 rullgjordes också för en utredning som verkställs genom Trävaruexportföreningens försorg, enligt vilken det förelåg ett överskott på virke från Ryssland, särskilt genom att ryssarna uppträtt som säljare på marknaden. Och man försökte då att åstadkomma en enighet om begränsning av avverkningarna, som skulle medföra en minskning av virkestillgången. Detta kunde tyvärr ej realiseras, särskilt på grund av att ryssarna nu uppträdde som säljare på marknaden. Punkt. Stopp. Och nu vilar vi oss en stund. Nämnda styrelsesammanträde relativt god, och man hade kunnat försälja betydande kvantiteter både framförallt sulfatcellulosa på USA. Priserna var emellertid fortfarande mycket låga, 187 kronor per ton sulfatmassa. Tidpunkt i juni 1924, i juni 1924 räknade man med att oaktat vi beräknat utgifter för våra andelar i Strömbackaköpet, skulle vi fortfarande ha ett överskott som möjliggjorde fortsatt full drift under den närmaste tiden. Vid de reguljära styrelsesammanträdena förelåg alltid vissa förslag om stöd till allmänna åtgärder i olika kommuner under året. Så som exempel här må nämnas att till Hudiksvalls arbetarinstitut har årligen utgått ett belopp om 100 kronor. Det är ingenting att dra som exempel här. Det är för små belopp.
Hade ni mycket samarbete med kommunalgubbarna?
Ja, det hade vi nog. Till Hudiksvalls Lästrum för sjömän 100 kronor. Till Hudiksvalls Lungsot, vi kan sätta upp Lungsotsdispensär 500 kronor om året. Avgående klassen vid Hybo folkskola 100 kronor. Folkförsamlingssystern i Ljusdal 150 kronor. Iggesunds skyttegille 150 kronor. Det var inte så mycket. Sådana anslag har ju sedermera förekommit i väsentligt större utsträckning. Och tror det fortfarande för närvarande vara. Och tror det för närvarande fortgå. Men man har nu genom. Man har numera genom det och anslag till sociala åtgärder som inräknades i samband med de så kallade prisutjämnings eller konjunkturutjämningsavgifterna år 1950, åren 1950, 51 och 52, mycket stora belopp som kan disponeras för detta ändamål.
I vilka andra avseenden var det samarbete med kommunen i Iggesund?
Ja, vi kan säga det, att Iggesund, genom att Iggesund lät beskatta sig, alltså hade Hudiksvall som bokförings, hade Iggesund som bokföringsort, så kunde skatterna i, så blev skatterna i Njutångers kommun mycket låga. Och även i det förhållandet att Iggesund kunde beskattas i Hudiksvall bidrog till att göra skatteinkom, att hålla skatterna där nere. Och under en följd av år var Iggesund, var Njutångers kommun beryktat i hela landet såsom den kommun som hade bland de lägsta skattebeloppen. Och detsamma gällde nog i avsevärd grad Hudiksvall också, eller hur?
Ja, Iggesunds skattebidrag till Hudiksvall var ju avsevärt.
Ja. Det kan vi ta med i alla fall.
Ja.
Den 21 september 1924, där förelåg, var alltså redan, detta var redan i 1924, därför att det verkliga förslaget till egna hemsbolag kom inte förrän 1926.
Men det fanns väl egna hem redan tidigare? Före 1926?
Inte i någon större utsträckning.
Jaså?
Det fanns väl knappast några.
Det fanns ytterst,
ytterst lite. Det
var något, där, något enstaka.
Ja, det fanns en arbetare som hette Jansson som hade byggt ett hus, kommer jag ihåg.
Han hade kanske köpt ett gammalt
sådant. Ja, just det.
Ja. Jaha, så det var inte på egna hemslån.
Det fanns.
Men, det var från 1926, då bildades Iggesunds egna hemsbolag. Vi ska se här, styrelsesammanträdet rapporterades att järnverket hade en mycket stor orderstock och att särskilt tillverkningen av Lancashirejärn lämnade gott resultat. I relationen för 1924 finner man för första gången redogörelser för järnverket vid Strömbacka, Masugnen vid Moviken och järnverket vid Strömbacka samt försäljningar av valonjärn och Lancashirejärn som tillverkats vid Strömbacka. Har under åren varit en mycket god inkomstkälla för Iggesund. Detta beror särskilt på att Iggesunds trävaror, att vid på Iggesunds skogar växte sådan gran som möjliggjorde tillverkning av sillstav, och den var tätvuxen och laken och kunde sålunda hålla laken för sillen. Reglerades på så sätt att Iggesund inträdde som arrendator av Strömbacka bruk med dispositiv att förbättra och på så sätt åstadkomma att vid utgången av 1920-talet praktiskt taget samtliga arbetare kunde disponera rum och kök eller mera. Ja, rum och kök, jag tror vi kan säga det. Detta gällde Iggesund. I Hudiksvall var läget väsentligt bättre. Där fanns vid årsskiftet 1923 42 enrumslägenheter som vi så småningom som avvecklades under de närmaste åren. Vid Hybo fanns bara 25 enrumslägenheter. Men det var i varje fall ett mål, ett stående mål för driftsledningen att, så, att genom nybyggnader och omflyttningar kunna reglera detta förhållande. På så sätt att inga man inte hade några familjer som inte disponerade minst rum och kök. År 1924 inrättades på bolagets bekostnad en barnkoloni vid Sagaliden, barnkoloni i Bergsjö vid Högens, vid bolagets gamla, vid bolagets sågverk vid Högen. Denna barnkoloni disponerades en villa som uppförts av disponenten Midling på sin tid. Och man kunde vid barnkolonin emottaga, man står inte hur mycket barn, emottaga, antalet barn som kunde mottagas torde ha uppgått, eller har uppgått till cirka 40 barn i två grupper, om vardera 20 barn. Som är en fastighet.
För att ordna vattenförsörjningen på Igesund.
Ja, men de kommer inte förrän omkring 1930.
Ja, vattenverket, jag tänkte på den första där med tuben och så vidare. Men ja. Det kanske inte är någonting.
Nej, jag tror inte det. Men har vi styrelsesammanträdet den 10 december 1924. Där konstateras att allt fortgår någorlunda normalt. Vid samtliga verk, till och med vid Karsjö sågverk, vid Saltviks och Karsjö sågverk. Vid Saltvik beräknar man att sammanträdet, vid nämnda sammanträde, förelåg också förslag till utbyggnad av sulfitkokeriet med plats för 4 kokare, varav 2 omedelbart installerades. Motsvarande utökning av vedgårdsutrymmet och renseriet beslöts samtidigt. Det beställdes från Karlstads mekaniska verkstad. Avtalen hade prolongerats för år 1900. Under hela denna tid, alltså 1924 och framöver, hade järnverket en relativt hygglig avsättning av Lancashirejärn, samt däremot var avsättningen av stål inte särskilt stor, inte given, och läget var också relativt trögt, men järnverket hade tillräckligt tackjärnslager för järnverket var i särskilt då ingår Movikens masugn, hade tillräckligt lager av tackjärn för framställning av Lancashire i december. Det var 10 december, var det inte, styrelsesammanträdet 10 december 1924 förelåg också en utredning rörande eventuell utvidgning av sulfitfabriken med sulfitfabrikens kapacitet till 20 000 ton ifrån tidigare 15 16 000 ton. Och detta förutsatte en beställning som nyss har nämnts om fyra nya kokare från Karlstads mekaniska verkstad. Man räknade också att på så sätt kunna åstadkomma en, ja, man räknade också med att på så sätt kunna åstadkomma, att kunna med bibehållande av erforderliga återvinningsanordningar av befintliga yttre anläggningar såsom kabelkranar och renseri med mera i fråga att kunna åstadkomma en sådan produktionsökning som 20 000 ton. Givetvis måste man anskaffa ytterligare mindre maskineri, sådant maskineri som kunde installeras i befintliga byggnader. Bolagets styrelse utgjordes från år 1921 vid mitt inträde i bolaget utav de och de herrarna.
Mm.
Och då ska vi, där ska vi be, där får Iggesund komplettera, det kanske du kan göra.
Ja, det kan jag göra, fast den Iggesund är närmare till det. Och ja, det beror på var styrelseprotokollen ligger just nu.
Ja.
Och stämmoprotokollen.
Strängt taget skulle man här till, när man sitter så här, ha haft styrelseprotokollen tillgängliga också.
Egentligen så hör de till. Men
de hör till, så att man kan se vad som beslöts ordentligt. Men det är ju bra som det är, vi låter det vara. På 1920-talet så gick det ganska jämnt fram tills, med undantaget av den stora strejken 1928. Och egentligen var det det som, och så naturligtvis de nybyggnader som genomfördes successivt, så att fabrikerna kom i högre kapacitet hela tiden. Stoppade. Den 14 mars 1925, det är det vi börjar med. Och vad förekommer där? Den 25 mars hade vi kommit till strax. Styrelsesammanträde 14 mars 1925. Denna tidpunkt hade arbetsgivareföreningen för att få ordning på det, nej, en hel del avtalsuppgörelser. På grund av att en hel del avtalsuppgörelser släpade efter och konflikt rådde inom vissa industrier, hade arbetsgivareföreningen förklarat lockout från medio av mars i avvaktan på lockout inom bland annat inom, så vi inom samtliga skogsindustri, lokalt vid metallverken, porslinsindustrin, kolgruvorna, hamnarna med flera ställen, samt och hade härtill även anslutit massa, pappersbruk, verkstads- och textilindustriförbundet. En av regeringen tillsatt medlingskommission lyckades emellertid lyckades efter 14 dagar, lyckades efter en relativt kort tid och vägabringa eller reda upp de mellanvarande tvisterna, och lokalt upphörde därmed lockouten i början av april. Uppgörelse träffats över hela linjen. Den 25 mars tror jag det var, men det ska vi se på först. Den är i början av juni, den 3 och 4 juni, drabbades cellulosafabrikerna av en stor eldsvåda som härjade, som helt varvid massamagasinet helt nedbrändes. Dagen efter utbröt en ny brand som förstörde taket på torkmaskinhuset. Någon större produktionsinskränkning på grund av branden reglerades helt med tack vare försäkringar som täckte hela skadan. Och branden vållade endast sammanlagt 2 dygns uppehåll i driften. Produktionsminskningen genom de båda eldsvådorna uppgick endast till cirka 60 ton. Däremot avtal träffades praktiskt taget omedelbart med en entreprenör och motoruppförande av massamagasinet. Taket på torkmaskinhuset jagades av eget folk. Den totala skadan av eldsvådan, den finns tyvärr inte här. Man har sagt att det var 80, att det var en produktionsminskning om 60 ton. Skadan som ersattes av brandbolagen uppgick till, och där sätter vi ett ops, givetvis i handlingarna, och det får de plocka fram ur det. Reglering av Dellingsjöarna var alltjämt aktuell, och hade nu kommit så långt att den underställts vattenöverdomstolen. Det har vi berört förut, som emellertid avkunnade sitt utslag först i början av juni 1945. Det kan vara 1925 förstås. Avstämman måste uppskjutas på grund av bränderna. Nej, det säger jag inte om. Bolagsstämman hölls den 12 juni. Varvid redogörelse lämnades för bränderna och de åtgärder som vidtagits med anledning därav. I första hand måste ett nytt massamagasin uppföras, och man kunde tyvärr kunde på grund av de svåra grundförhållanden som rådde på inom här berörda område, måste man använda samma konstruktion som tidigare, det vill säga uppföra det hela på pålar vid stranden utanför fabrikerna. I övrigt fortgick driften helt regelbundet och med fullt normal produktion. I den byggnad som uppförts för inrymmande av elektrolysörer vid tidigare planerade blekeri och som nu den byggnad som tidigare anförts för planering av installation av elektrolysörer i samband med det föreslagna blekeriet ombyggdes nu så att halva byggnaden disponerades för materialförråd och i den andra hälften installerades en mindre torkmaskin avsedd för torkning av upparbetad kvistmassa. Punkt. På så sätt kunde produktionen också ökas med cirka 2 000-3 000 ton. Vid valsverket hade på Överingenjör Åströms förslag delar beställts för modernisering. Valsverket i järnverket hade på Överingenjör Åströms förslag vissa kompletteringar föreslagits för valsverket i järnverket och dessa kompletteringar hade nu levererats och installerades under sommaren 1945. Nu stoppar vi snart. Fortgick driften under 1945 under relativt normal, med undantag för den 14 dagar långa lockouten, under relativt normala förhållanden. Och produktionen avser produktionen såväl av trävaror som cellulosa och tackjärn. Det är cellulosa och järnprodukter kunde försäljas till relativt acceptabla priser. 1945 måste därför betecknas som ett gott år för bolaget med stabilisering av såväl installationer som produktion vid de olika verken. Förstås är det bara den. Nu visar ett beräknat av skogsfastigheter har fortgått under enligt tidigare planer. Ja, det behöver jag inte ta med. Åttonde december, ja det var ingen särskilt. 1925 markeras sålunda särskilt av de två stora eldsvådorna vid cellulosafabrikerna och även en mindre eldsvåda vid järnverket, vilka samtliga föranledde reparationer som också betydde viss modernisering av installerat maskineri. Punkt. Slut. Vid sågverket uppfördes under året ett torkhus med en kapacitet om cirka 10 000 standard, med en kapacitet om cirka 10 000 standard. Enligt detta torkhus byggdes enligt en ny i Tyskland en ny metod som slagit igenom i hög grad vid tyska snickerifabriker och tyska snickerifabriker och sågverk. Denna metod innebär att man cirkulerar torkluften och noga kontrollerar dess halt av fuktighet så att man i första hand uppvärmer virket och sedermera i den mån man genom prov på den utgående fuktiga luften kan konstatera att torkningen försiggår reguljärt kan reglera hela torkprocessen utan sprickbildningar, eller i huvudsak utan sprickbildningar i virket. Det kan vi stoppa.
Mm.
1925 har man konstaterar att driften i stort sett fortgått normalt och att samtliga nya installationer och ja, det är inga särskilda sådana. Har sett 26. Det är inget märkvärdigt här. Det kan man få dem plocka ut i relationerna. Styrelsesammanträde den 18 mars 1946.
26.
Ja, 26. Rapporterna rörande driften under 1925 och 1926 är helt normala såväl i fråga om produktionen som försäljningar till olika länder. Och man kan endast konstatera en ytterligare ökning i cellulosafabrikernas kapaciteten såväl vid sågverk som cellulosafabriker. Under 1925 genomfördes en överblick över järnverksdriften varvid man beräknade resultatet, järnvägets resultat under olika förutsättningar. Dels till total nedläggning och dels en begränsning av produktionen i förhållande till de kvantiteter som kunde placeras på marknaden. Denna fråga har alltjämt under senare tid varit aktuell vid järnverket, men tills vidare har man stannat för att låta driften fortgå i den omfattning i den omfattning efterfrågan på järnverkets produkter förelåg och kunde mötas inom föreliggande ram. Sammanträdet den 1 juni 1926 i samband med bolagsstämman förelåg en tillverkningsplan i helt normal omfattning. För cellulosafabrikerna beräknade man hade tillverkningen nu stigit till en dygnsproduktion som för sulfitfabriken rörde sig om 72 ton per dygn och för sulfatfabriken 56 ton per dygn. Vartill kommer 3,5 ton kvistmassa på den nyinstallerade maskinen. Måste man tyvärr på grund av vattenbrist beräknar en viss produktionsminskning. Räkna med en viss produktionsminskning. Finns en tabell som visar beräknade kostnader för för sågtimmer, sulfitved, stavved och sulfatved och som är av stort intresse då den visar hur prisläget successivt kunnat bibehållas utan större och större variationer. Denna tabell bör återges. Denna tabell finns på sid 6 i relationen till styrelsesammanträdet den 1 juni. Och det kan vara av intresse att studera denna tabell särskilt i förhållande till sedermera inträffade prisförändringar eller förändringar i penningvärde. Man kan sålunda konstatera att avverkningslöner per kubikfot för sågtimmer varierar eller håller sig praktiskt taget konstant mellan 9,38 kronor per kubikfot och 9,60 kronor. Att jämföras med 14 kronor per kubikfot år 1921. För sulfitved varierar avverkningslönen per kubikfot från 11,8 dikning och bäckrensning med mer. Vad är för datum på det här då? Det är alltså styrelsesammanträde den 2 juni. Vid styrelsesammanträdet den 2 juni genomfördes eller beslöts att teckna avbrottsförsäkring för fabrikernas drift. För driften såväl vid cellulosafabriker som sågverk. Man beslöt efter någon diskussion, nej, man beslöt efter ingående diskussion att basera denna avbrottsförsäkring på denna av, nu stoppar vi en stund, beslut att genomföra avbrottsförsäkring för cellulosafabrikerna och sågverket. Att vid cellulosafabrikerna att en helt avtalsstridig strejk vid cellulosafabrikerna inskränkt föranleddes driftstopp under tiden 12 till 17 juli 1926. Denna strejk är vid upprepade tillfällen har motsvarande rena okynnesstrejker förekommit som verkat störande på driften och samtidigt också framförallt på förhållandet mellan arbetsledning och arbetare. Så småningom har dessa avtalsstridiga strejker upphörde sedermera vid slutet av 1920-talet då den nya avtalslagen tillkom som i mycket hög grad bidrog till arbetsfred inom industrin och samtidigt visade sig vara till stor fördel även för arbetarna i det att man på så sätt fick en full på ömse sidor fick en garanti för ostört arbete och ostörd arbetsförtjänst.
Vad låg bakom såna här okynnesstrejker annars? Var det att man ville ha högre lön, förstår jag?
Ja, i det här fallet till exempel var det en arbetare som hade blivit avskedad och man begärde att han skulle återinsättas i sitt arbete. Men i många fall var det missnöje med ackordet. Det var i ett fall fråga om lossning av ankommande vagnar med sågavfall från sågverket. Där man inte hade kunnat enas om kostnaden. Mm. Och sådana där små saker.
Mm.
Allt sånt där. Det skulle regleras genom förhandlingar mellan arbetsgivare och arbetare. Men det hängde i att om man inte kom sams så låg med strejkmedlet så nära till hands att man hade mycket stort obehag av det. Men faktum är att arbetarna förtjänade mera på avtalslagen därför att de kunde också begära att avtalet skulle tillämpas strikt och ordentligt. Vid Iggesund förekom meningsskiljaktigheter i båda riktningarna som avdömdes av arbetsdomstolen. Det vid Iggesund att arbetarna gick ut i en klar okynnesstrejk. Det var den där från 12 till 17. Och då hade bolaget rättighet enligt avtalslagen att begära skadestånd.
Ja.
Ett sådant skadestånd utdömdes också av arbetsdomstolen och det ledde till i sin tur att arbetarna förklarade sig, att fackföreningen förklarade sig icke kunna betala skadeståndet, och då begärde vi fackföreningen i konkurs. Och det ledde till att deras huvudförbund, som ansåg att konflikten var oriktigt uppkom, också fick då att träda in och betala skadeståndet. Nu stoppar vi. Varje sån här relation förekommer det tabeller över olika förhållanden. Inneliggande lager, försäljningar, produktion och så vidare. Men detta kan måste begränsa sig till att generellt hänvisa till studium härav. Förhandlingarna om delarnas reglering fortgick, och det finns i en promemoria till styrelsesammanträdet den 2 juni, det är väl den 2 juni, rörande det, hur långt detta arbete då hade fortskridit. Och det förvärv som bolaget gjorde genom avtal med Hudiksvalls stad, enligt vilket de icke skulle motsätta sig regleringen. Hudiksvalls stad hade tidigare inköpt ett vattenfall i delarnas vattendrag, som för, med tanke på anläggande av ett eget elektricitetsverk. Det visade sedan Arbro kraftverk tillkommit hade stadens intresse för ett sådant elektricitetsverk försvunnit eller avvecklats, och man hade därför kunnat träffa avtal med staden om förvärv av deras vattenfall. Relationen för 2 juni. Nej, det måste finnas ett för. Det måste ligga i relationen. För 8 september, styrelsesammanträdet 8 september, återfinns bland annat en redogörelse för barnkolonin vid Sagaliden i Bergsjö, av vilken framgår att 61 barn har beretts sommarvistelse under sammanlagt 2540 dygn. Kostnaden för varje barn uppgår till per dygn och barn 1 krona, vartill naturligtvis kommer avlöning för föreståndarinna och kökskokerska med mera. Det är ju inte av så stort intresse, men det bör kunna tas med något där. Framgår ju av relationerna hur arbetet fortskridit och under relativt normala förhållanden, lika som också hur försäljningarna på samma sätt kunnat fortgå. Den av avverkningen på skogarna har, så som tidigare berörts, varje år fixerats i samband med så kallade skogsriksdagar, en på våren och en på hösten. Vid dessa skogsriksdagar har ju också överenskommelser träffats och föreskrifter lämnats angående de skogskulturer och andra åtgärder som berör skogarna, som berör bolagets skogar. Skogsriksdagarna har blivit en helt normal institution som äger rum ja, har sådana blivit en helt normal institution inom bolaget. Med årliga sammanträden. Vår och höst.
Skogsvården var väl en oerhört viktig fråga?
Ja visst, den kom alltid. Och där hade man ju, där förekom ju från tid till annan olika idéer hos särskilt skogsledningen eller hos särskilt ledningen, de institutioner som leder skogsarbeten, så i första hand då skogshögskolan och till den knutna forskningsanstalter. Nu stoppar vi. Vid det sista styrelsesammanträdet varje år fixerades utgående pensioner, varvid man följde de regler som tidigare införts, men också med hänsyn, tog vederbörlig hänsyn till penningvärdesfall och sökte att i möjligaste mån möta detta genom ökade pensioner. Det är dock av stort intresse att se hur pensionerna successivt kunnat öka, både i förhållande till penningvärdesfall och i förhållande till föreliggande behov hos vederbörande pensionärer. Styrelsesammanträdet i 14 mars, är det väl, vad ska jag se? Nej, det är inte. 1927, jag har kommit in på 1927 nu. Jo, då är det börjat. Då har vi den 16 december 25 har vi berört. Vi borde kanske ha antecknat styrelsesammanträdet den 16 december 1925. Så att varje styrelsesammanträde blir markerat här. Och nu kommer vi fram till 1927. Då har vi styrelsesammanträde den 1926. Och det är det som vi följer en liten bit här. Då vid varje styrelsesammanträde, det kan ju generellt sägas i början, föreligger ju alltid en kalkyl rörande utgifter och inkomster. Utgifter och beräknade inkomster och åtgärder, försäljningsåtgärder med hänsyn härtill. Statera att vid styrelsesammanträdet den 18 december 1926 beräknades utgifterna till och med maj 1927 till 8 miljoner kronor, och samtidigt beräknades disponibla medel och inkomster till sammanlagt 5 miljoner, till sammanlagt 5,5 plus 2,4, 4,5,9, 2,5,7, till sammanlagt sammanlagt 7,9 miljoner. Styrelsesammanträde under hela 1920-talet förekommer undan för undan försäljningar av skogsfastigheter som återfinnas i relationerna. Den 14 mars 1927. Då meddelas att en tidigare väntad strejk vid Hybo, vildstrejk med citationstecken på vild, utbröt vid Hybo den 3 januari 1927. Den omedelbara anledningen till den konflikten, som innebar ett direkt brott mot gällande arbetsavtal, var att arbetarna fordrade att, oaktat driften med hänsyn till tillgången inskränkts med en tredjedel, i varje fall full arbetsstyrka skulle användas i brädgården, och då detta vägrades nedlades arbetet. Det är sålunda ett exempel på de vilda strejker som har förekommit. En anledning till denna konflikt var att arbetarna vid Hybo då var splittrade i två organisationer som inbördes bekämpade varandra, en fackförening och en syndikalistisk organisation som med inslag av kommunism.
Hade ni mycket samarbete med fackföreningsombudsmän? Och...
Ja, det tror jag vi kan säga, att vi hade ett mycket gott samarbete med våra fackföreningar hela tiden. Och att det gick bra att komma överens. Men att givetvis agitation från särskilt syndikalistiskt respektive kommunistiskt håll många gånger störde arbetet.
Mm.
Ja, nu börjar vi igen. Den här konflikten vid Hybo utbröt, som jag nämnde, den 3 januari och fortgick ännu vid styrelsesammanträdet den 14 mars 1927. Det antecknas i relationen att det förhållandet att konflikten fortgick var helt beroende av arbetarnas splittring. De kunde inte enas om att återgå till arbetet enligt gällande avtal. Därför att den kommunistiska fackföreningen, den syndikalistiska, hade ett visst övertag. Och som vanligt strejkade de i strid med gällande avtal. För bolaget betyder det att man fick flytta försågning av en del virke från Hybo till Saltvik. Någon större skada vållades så icke här därigenom. Konflikten bilades i början av mars 1927. Utet av mars 1927 kan vi säga. Fördelen av att man kunde flytta försågningen från det ena sågverket till det andra. Och därvid har under de gångna åren Saltvik från tid till annan varit en replipunkt. Numera är ju Saltvik helt nedlagt och installationerna också i hög grad avlägsnade. Men det har inte skett förrän på 1940-talet. Vilka relationerna anges erforderlig anskaffning av råvaror, sådana som glabersalt, svavelkis, kalksten och stenkol för varje för varje beräknat driftsäsong. Någonting. Hamnen har, arbetet i Iggesunds hamn har fortgått mycket lugnt på grund av att den fackförening som omfattar hamnarbetarna låg under en god ledning på arbetarsidan och jag hade personligen mycket lätt att komma överens med hamnarbetarna år från år. Så att vi arbetade efter ett ömsesidigt godkänt avtal som punkt. Förhandlingarna med hamnarbetarna var lugna och vi tog vederbörlig hänsyn till deras arbetstid och önskemål, och därigenom kunde vi också, hade vi praktiskt taget aldrig några konflikter vid hamnen.
Kunde båtarna på den tiden gå ända in till Iggesund?
Ja,
nu ligger de ju utanför en bit.
Ja, de ligger nu, som de ligger nu, så är de, har man tagit hänsyn till djupgående och de möjligheter som finns att ta in båtar. Dessutom har det visat sig att tonnaget har ökat år från år.
Mm.
Tidigare kunde man mycket riktigt ta båtarna i stor utsträckning in till Iggesund och lasta dem där från pråmar.
Jaha.
Respektive lossa ankommande varor vid cellulosafabrikernas kaj. Eller utgift, det är 8:e i anslutning till bolagsstämma den 21 maj 1927. Dessa styrelsesammanträden i anslutning till bolagsstämman valdes ordförande och vice ordförande i styrelsen, valdes verkställande direktör, bestämdes angående firmateckning, fullmakt för verkställande direktören att verkställa försäljningar och avstyckningar utav bolagets marker, förslag till inköp och samt diverse förslag rörande olika åtgärder, exempelvis i detta fall en ny boxerbåt, anslag till skogskulturer, anslag till byggnader och reparationer vid arrendegårdar, försäljningar och försäljningspolitik. Det var regelbundna, detta kan betraktas som reguljära ärenden vid styrelsesammanträde i anslutning till bolagsstämman. Samt vidare förekom just vid detta styrelsesammanträde PM och diskussion rörande eventuell omläggning av bolagets obligationslån av åren 1917 och 1918. Dessa obligationslån var ju nämligen uppsägbara och det beslöts också vid det sammanträdet att inlösa dem. Successivt beräkna och istället beräkna ett nytt obligationslån. Nej, bara att inlösa dessa obligationslån. Man kunde då förutse att avsikten var att kunna omlägga och koncentrera bolagets obligationslån till ett, vilket också skedde mot slutet av 1920-talet. Vilket igångsattes en hytta som tidigare varit avställd den 2 maj för tillverkning av tackjärn för eget behov. Bessemerverket igångsattes den 30 maj för att drivas under cirka 2 månader för komplettering av stållager med stål i gångbara kolhalter. Allt detta anförs som exempel på beslut i samband i styrelsesammanträde i anslutning till bolagsstämman. Det bör nämnas som ett exempel på samverkan mellan olika företag att vid styrelsesammanträdet den 25 i början av augusti 1927 förelåg ett förslag till överenskommelse med Kungsgården Mariebergs aktiebolag enligt vilket vi skulle avtala om kvotfördelning av exporten av sillstav. Kungsgården Marieberg hade upptagit denna tillverkning då de liksom vi disponerade tätvuxen gran som lämpade sig för stavtillverkning. En överenskommelse träffades också med Kungsgården Marieberg om viss kvotfördelning enligt vilken Iggesund fick om viss kvotfördelning för de olika verken. Förekom så som tidigare har angivits förslag om produktionsreglering av cellulosa, såväl sulfatcellulosa som sulfitcellulosa, med hänsyn till de svårigheter som kunde föreligga att placera produktionen vid de olika verken.
Och det är inom Sverige det här alltså?
Det var inom Sverige, ja. Det förelåg, ja, enligt föreliggande finansplan amorterades det året på bolagets obligationslån sammanlagt 1 100 000 kronor. Dagen 19 augusti 1927, vi ska se om det är någonting där. ...1927 kunde styrelsen uppta ett obligationslån för bolaget på 10 miljoner kronor. Detta obligationslån användes för inlösen av tidigare förfallna obligationslån som kunde uppsägas och varjämte man fortfarande hade att räkna med en viss amortering av Strömbackaköpet som skett enligt avtal i samband med köpet. Togs år 1927 kunde sedermera överföras till ett reverslån i medio eller på 1930-talet omkring 1937 varvid som ett reverslån hos försäkringsbolagen Skandia och Thule. Det är att konstatera att som tidigare berörts successivt överenskommelser har träffats mellan cellulosatillverkarna om vissa produktionsinskränkningar och gemensamma och försök att fasthålla vid en någorlunda gemensam prisnivå. Ett sådant förslag förelåg också till styrelsesammanträdet det som vi håller på med här. Stopp. Den 19 augusti 1927. innebar att en överenskommelse mellan sulfatfabrikerna rörande en gemensam prisnivå. Det hela i form av en försäljningsförening som skulle upplösas och som skulle räcka till årets slut. Och respektive fortsättningsvis om den icke uppsades senast den 30 september det året. Detta anföres endast som ett exempel på de olika överenskommelser som träffades. Den här överenskommelsen gällde alltså likartade priser på massa till årets slut, men kunde icke förnyas. Förekom också en redogörelse för en diskussion med SJ å ena sidan och Ostkustbanan och den andra sidan. Ostkustbanan började nu bli färdig för trafik i sin helhet, under det att trafiken på Iggesund fortgick så som tidigare överenskommits. Man lyckades nu efter mycket ingående förhandlingar träffa överenskommelser dels med SJ och dels med samt också med Ostkustbanan om frakterna från Hybo till Iggesund, för å ena sidan Hybo till Iggesund respektive Hybo till Hudiksvall, för å ena sidan sågade trävaror, för å ena sidan sågavfall och massaved, samt å andra sidan också sågade trävaror. Det är sådana avtal. Dessa avtal medförde för bolaget en avsevärd förbättring av föreliggande taxor. Under 1927 då förekom sedvanliga ärenden rörande den planerade driften under kommande år. Och fördelningen av skeppningar och transporter. Kunde man vid detta sammanträde förutse möjligheterna av av arbetskonflikter, dels vid sågverket och dels också och framförallt vid cellulosafabrikerna.
Vad det för svårigheter då?
Ja, det var nya avtal.
Jaha.
Rörande nya avtal. Man har också, det kan för kuriositetens skull nämnas att man hade bland annat en dags okynnesstrejk med anledning av den dom som fallit rörande herrarna Sacco och Vanzetti. Sacco och Vanzetti var två italienare som anklagades för mordet på en apotekaren det ligger strax utanför Stockholm i Väsby.
Jaha.
På grund av denna strejk minskades med 150 ton kemisk massa och 70 ton mekanisk massa. Man avstod emellertid från att göra sak av, det, av detta avtalsbrott. Han redan, redan tidigare hade befarade nya arbetskonflikter av andra och mera vägande skäl. Till detta styrelsesammanträde i var det december?
Jaha.
I december 1927 förelåg också förslag om förelåg också ett förslag om utvidgning av sulfatfabriken genom insättande av en ny sodaugn, roterande sodaugn. Men det anförs som skäl här för dels att bolaget kunnat försälja sin sulfatmassa förmånligt under gångna åren och dels att, och att det i samband härmed förelåg ytterligare möjligheter till försäljning. Merkostnaden för sulfatfabrikens utvidgning beräknades då till cirka 160 000 kronor. Men samtidigt skulle man, ville man också genomföra en, eller installera en ny ångpanna med mera, varför hela anslaget till sulfatfabrikens utbyggning synes beröra ungefär 200 000 kronor. Kan också en ökning i sulfatproduktionen på 1 utöver företagande kapacitet 18 000 ökning av sulfatproduktionen. Det står faktiskt inte kvantitet. Men man får säga detta bara. Det kommer ju att visa sig vid de fortsatta redogörelserna hur mycket ökningen kunde bli. Tidigare berörda diskussionerna med järnvägarna, såväl Ostkustbanan som SJ, hade nu slutförts. Och man kom till från bolagets synpunkt mycket tillfredsställande resultat, och man hade kunnat avsevärt nedbringa från bolagets synpunkt tillfredsställande resultat. Iaktta att man detta år hade kunnat helt fullfölja flottningarna över hela linjen och sålunda också kunde överblicka de virkesförluster som vållats i samband med flottningarna. Dessa uppging och på fördelarnas vattendrag till cirka 1,95% och inom Hassela vattendrag till 2,9%. Om förlusterna vid inom Ljusnan föreligger inte vid detta sammanträde. Av 1928, ja, vi stoppar så länge, såg man en relativt lugn tillverknings- och försäljningssäsong för cellulosa. Topp. Låg svårigheter. Relativt god efterfrågan på sulfatmassa, men däremot var sulfitmarknaden avgjort svagare. Och de svenska sulfitfabrikerna diskuterade vid den tidpunkten en sammanslutning för gemensam försäljning såsom ett botemedel. Detta kunde då icke genomföras på grund av olika meningar på vid respektive företag.
Jag skulle gärna vilja fråga vilka de främsta användningsområdena var för sulfit och sulfatmassa på den här tiden.
Sulfitmassan användes gick i rätt stor utsträckning, låt oss säga 10-20% av Sveriges produktion till inblandning i tidningspapper. Återstoden såldes till olika pappersbruk för framställning av, ja, vi kan nog säga att 20% tog det ha gått till inblandning i tidningspapper. Tidningspappret sammansättes ju utav 90% av ungefär 80% slipmassa och 20% sulfitmassa. Möjligen, ja, 20-25% sulfitmassa och resten slipmassa. Och i övrigt användes sulfitmassan i stor utsträckning till papper. Kvalitetspapper av olika slag. Och en avsevärd del utav sulfitmassan blektes vid den tiden också. Och blektes vid den tiden för framställning av högre kvaliteter av papper, vita kvaliteter. Sulfatmassan användes praktiskt taget. Sulfatmassan blektes inte då och användes i huvudsak till framställning av starka bruna omslagspapper.
Ja.
Inom båda produktionerna, såväl sulfit som sulfat, och såväl blekt massa som oblekt, att komma till överenskommelse om någorlunda reglerade priser, i första hand genom begränsning av produktionen, men också genom prisöverenskommelser. Man ville ha en försäljningsförening. Man bildade från tid till annan försäljningsföreningar som överenskom om någorlunda fasta priser. Men de kunde, på grund av den svåra konkurrensen mellan fabrikerna, kunde de inte genomföra någon klart markerad sammanhållning.
Vilka var de största konkurrenterna i Sverige?
Ja, det var ju alla andra fabriker.
Alla andra.
Det var förhållandet var det att efter första världskriget hade fabrikerna samtliga lidit så stora skador att det var de framförallt nu försökte klara. Det var att öka sin produktion, för att genom en ökad produktion som ju inte kräver ökade allmänna omkostnader i den utsträckningen, att genom en sån där ökad produktion kunna återvinna en del av sina förluster. Ett stort antal fabriker låg vid den tiden i händerna på bankerna och där de hade tagit upp lån under första världskriget. Så ungefär var förhållandet. Dessutom hade man byggt, såväl i Sverige som i Finland, hade man byggt nya fabriker i rätt stor utsträckning. Mm. Särskilt i Finland.
Träffar ni regelbundet cheferna från de andra företagen?
Ja, det förekom sammanträden. De var anslutna till cellulosaföreningen. Och det förekom sammanträden, dels i allmänna sammanträden inom cellulosaföreningen, dels också särskilda gruppsammanträden för sulfat respektive för sulfit.
Ja.
Och Ja, vi kommer till det att sedan vid årsskiftet 1929 till 30 så hade man, bildade man föreningen SPS, Sulfite Pulp Suppliers, som räckte i 10 år och som sammanträdde från tid till annan med genom ett förtroenderåd och bestämde om produktion, föreslog produktionsinskränkningar. Vid den här tiden, ungefär 1927-28, när SPS bildades, så blev jag invald i deras förtroenderåd och det ledde till så småningom att jag kom att spela en mycket stor roll inom Cellulosaföreningen såsom vice ordförande under en följd av år. Det finns en lapp här på vilken det står detta, hur många år jag var vice ordförande. Och det ledde i sin tur till att under andra världskriget hade jag förfärligt mycket att göra med cellulosafabrikerna och deras produktion, liksom också i trävaruexportföreningen rörande trävarutillverkning. Men det kommer jag till. Nu av år 1900. Då nu mot de nya fabrikerna. Med de nya fabrikerna är mindre än cirka 150 000 ton står utanför sammanslutningen inom bland sulfatfabrikanterna, så var det ingen idé att fortsätta. Detta var som sagt i början av 1928, men vi kommer fram till 1929 så småningom. Marknaden för slipmassa i början av 1928 var fortfarande mycket usel, det var hård konkurrens. Men där bildade man då ett gemensamt företag, det kommer jag till här. Ett gemensamt företag som kallades Träsliperiföreningen. Och Träsliperiföreningen åtog sig att sälja alltså slipmassa från de olika verken och försökte att på så sätt hålla ett enhetligt pris. Detta företag, Svenska Trämassekompaniet heter det. Svenska Trämassekompaniet existerade i 1, 2, 3, 4, 5 år. Då sprack det på den grund att planen vid tillkomsten av Trämassekompaniet var att Trämassekompaniet skulle köpa upp all slipmassa från de olika företagen och sedan sälja den utåt till ett enhetligt pris. Man kunde emellertid, det visade sig då att de hade svårigheter att sälja, och när då slipmassa blev lagrad så angreps den ofta utav mögel eller lagerskador, och det ledde till att de fabriker som tidigare hade haft svårigheter med lagerskador nu kunde överföra allt det på Trämassekompaniet som åtog sig att köpa och sälja all massa, och det föranledde ju mycket olika och delade meningar bland fabrikanterna, där somliga kunde konstatera att den eller den hade fått god hjälp av Trämassekompaniet för att placera en underhandig kvantitet. Så att Trämassekompaniet upphörde så småningom i början på 1930-talet. Här står det om detta nu. Hur man bildade Trämassekompaniet, det finns en förteckning på sidan 30, sidan 11 i relationen till sammanträdet. I relationen, här är den, till sammanträdet den 18 september. December 1927. Då finns det en förteckning på de anslutna verken där också. Sen stoppar vi ett slag. fortsätter. Ordförande i Tremanskompaniet var från början direktör Torsten Hernod, som representerade det nybildade cellulosa, vad fanns cellulosa bolag? Nej, som representerade vad representerade Hernod för verk? Det var ytterst Fors Munksund, som var ett relativt stort sliperiföretag som sedan gick helt omkull. Det var en sammanslutning av tre sliperier. Men direktör Torsten Hernod efterträddes inom relativt kort tid av disponenten Christian Storjohann, som då representerade ett stort antal. Det var då representerade Billeruds aktiebolag, det vill säga ett stort antal sliperier och fabriker i Värmland. Så småningom nedlades praktiskt taget alla de sliperierna i Värmland och övergick till framställning av silkescellulosa, som var huvudprodukt för Billerud. Jaha, allt det där kan vi ta beröra. Att jag drar en bit på det, och det kan vi spela in, det gör ingenting. Att såväl i Sverige som i Finland har sliperierna sedan flera år med gott resultat, såväl i Norge som i Finland, förlåt mig, har sliperierna sedan flera år med gott resultat varit sammanslutna till försäljningsföreningar som sålt massan och fördelat de försålda kvantiteterna på respektive verk. Slipmassa är nämligen en ganska enhetlig produkt, och man hade inga större svårigheter med kvalitetsskillnaden. Under trycket av lågkonjunkturerna har nu en del svenska sliperier, de flesta kontrollerade av Handelsbanken och representerande en kapacitet om cirka 350 000 ton, bildat en liknande sammanslutning nämnd Trämassekompaniet, samt inbjudit övriga sliperier att ansluta sig. Principfrågan har härvid varit att på möjligaste sätt åstadkomma rättvisa mellan fabrikerna och samverka för en stabilisering av priserna. Kompaniet har med enkel majoritet besluta om produktionsbegränsning vid anslutna verk. Det är medlemmar som så önskar och därför ställa erforderlig säkerhet kan erhålla likvid för sin färdiga massa med 3 månaders accepter en månad efter anmälan härav till kompaniet. Och allt detta innebär sålunda att man kunde anmäla sin massa till försäljning till kompaniet och fick betalt för den inom 3 månader, vilket Iggesund stod till en början utanför, men så småningom anslöt sig Iggesund till Trämassekompaniet, som då representerade en försäljning om 200 000 ton per år. Det är en relativt enhetlig produkt där olika kvaliteter knappast betinga olika priser, och då kompaniet ansågs kunna göra god nytta för marknaden och för kvalitetsförbättring, så föreslogs av verkställande direktören att Iggesund skulle ansluta sig därtill för en tid av 2 år, försökstid av 2 år, av 3 år, tror jag så. 3 år, ja. Under förutsättning att vi ansluter oss har en plats i styrelsen reserverats för oss. Under intryck av kompaniets bildande och den beslutade produktionsminskningen har marknaden blivit en smula fastare. Vi har därvid sålt 1000 ton till Holland och till kronor 35-38 FOB och fortsatte försäljningarna genom kompaniet. Ja, sen var det ingen. Övertog vi en viss försäljning. Ja, en viss försäljning från Bångbro valsverk som hade sålt var översålda och behövde stöd. Bristen vid Iggesund var alltjämt svår. Inte mindre än cirka 70 familjer bodde fortfarande. Detta är i slutet av 1927 i endast ett rum, ett kök. Vid den tiden byggde Njutångers kommun ett ålderdomshem för 30 personer där en stor del av våra åldringar kunde placeras och på så sätt bostadsförhållandena underlättas. Det uppfördes alltså ett ålderdomshem, ett änkehem för änkor som fick var och en sitt lilla rum och med kokanordning och allt vad där tillhörde. Det blev mycket uppskattat och alla änkor och många änkor, och det befolkades praktiskt taget omedelbart av 30 änkor. Så som tidigare berörts utbröt en omfattande konflikt inom huvudsakligen cellulosaindustrin i början av 1928. Konfliktens utbrott sammanhängde med ett sammanbrott i förhandlingarna i de avtalsförhandlingar som förekommit då i det att Pappersmasseförbundet dekreterade att det utav de framlagda löneförslaget som innebar en viss jag ser. Ja, det var orsaken till konflikten kan framgå av följande av pressen. Nej, orsaken till konflikten var att Pappersmassförbundet som nämnt dekreterade att deras avtalsförslag skulle tillämpas. Och då förklarade arbetarna strejk. Och detta besvarades av Pappersmasseförbundet genom förklarande av lockout vid cellulosafabrikerna från den 1 januari 1928. Denna strejk föranledde för Iggesunds del ökade svårigheter därför att bolaget visserligen under viss tid kunde lagra sågavfallet men det blev så småningom nödvändigt att inskränka driften även vid sågverket med hänsyn härtill. Likten vid cellulosafabrikerna fortgick sedan ända till, jag tror det var maj. Under intrycket av lockouten blev marknaden för såväl sulfat som sulfitcellulosa fastare med stigande priser. För sulfitcellulosan som vid årsskiftet såldes till 150-170 kronor per prima massa kunde priset uppdrivas till 180-190 kronor. Sulfatcellulosan var redan förut i viss mån stabiliserad, men priserna blev givetvis fastare genom konflikten. Man sa att prisläget i bolagsstämman den 4 juni och styrelsesammanträde i anslutning därtill. Konflikten vid cellulosafabrikerna och därmed också sågverksindustrierna fortgick fram till påsk det året. Resultatet av konflikten blev tyvärr ganska negativt för arbetsgivarna i det att man måste praktiskt taget helt acceptera det förslag som tidigare framlagts av arbetarna. Konflikten hade startats av arbetsgivarna genom deras dekret att deras avtalsförslag skulle tillämpas omedelbart i januari, och detta hade i sin tur lett till att arbetet hade nedlagts över hela linjen och lockout förklarats vid samtliga cellulosa- och trämassefabriker. Togs den 11 april då fabrikerna hade sålunda stått för lockout under januari, februari, mars under 3,5 månad, praktiskt taget 3,5 månad. För Iggesund var konflikten särskilt besvärlig därför att Iggesund hade ett inslag, hade som tidigare nämnts ett kommunistiskt inslag i sitt fackföreningsledning, och kommunisterna respektive syndikalisterna slog mynt av detta, och Iggesund fick sålunda stå ungefär 14 dagar längre än övriga verk, än ett stort antal övriga cellulosafabriker. Å andra sidan hade ju konflikten det goda med sig att marknaden, att tillgången av massa på marknaden blev åtstramades, att priserna åtstramades på grund av minskad tillgång av massa på marknaden, och så småningom kan man dock konstatera att 1928 års arbetskonflikt, även om arbetsgivaren där förlorade sin position, blev kompenserades genom förbättrade försäljningar. Vid sågverket blev driften på grund av bristande avsättning av sågavfallet inställd ungefär från början, från medio februari till den 11 april. Produktionsminskning och därigenom också en minskad förbrukning av massaved. Bolaget kunde kompensera detta genom försäljning av massaved till Norge. Produktionen till styrelsesammanträdet den Det måste vara i maj. 4 juni.
4 juni, ja.
I relation till styrelsen den 4 juni redogörs för viss försäljning av massaved till norska fabriker. Av den massaved som var överflödig på grund av cellulosakonflikten. Sågverken även vid sågverken verkade konflikten så till viss nytta att en hel del sågverk hade nödgats inställa driften och på grund därav kunde prisläget för trävaror prisläget för trävaror avsevärt fastare. Den minskade produktionen vid sågverken tillfördes en viss del av timmer successivt till Saltvik som sålunda återigen fick tjänstgöra för utfyllnad av brister vid eller för förarbetning av överskottstimmer när andra verk hade strejk. Saltvik var nämligen icke anslutet till arbetsgivarföreningen. Husets utbyggnad försenades givetvis genom lockouten men blev äntligen färdig under oktober. Härigenom kunde sulfatfabrikens produktion och uppdrivas i avsevärd grad. Vi ska se om det står hur mycket. Fabrikens prestation uppdrivas och därigenom kompenserades i rätt betydande grad de förluster som vållats genom den tidigare strejken och lockouten. Men det var dött vid. Så frågan om barkning av sulfitveden var vid den tiden mycket viktig och man beslöt att i möjligaste mån genomföra barkning av sulfitved i skogen. På så sätt kunde man framförallt i avsikt att erhålla en förbättrad kvalitet på sulfatmassan, men framförallt på sulfatmassan kan man ju säga. Det föreligger som vanligt redogörelse rörande marknadsläget och de priser som kunnat ernås. I stort sett kan man konstatera att priserna på skogsprodukter har förbättrats i avsevärd grad med anledning av de pågående konflikterna. Varade denna förbättring icke så länge då man fortfarande hade att räkna med en betydande produktionsökning inom cellulosaindustrin, såväl sulfit som sulfat, och en avsevärt ökad konkurrens. Man försökte från tid till annan fortsättningsvis att genom produktionsbegränsningar åstadkomma en reglering av tillgång och efterfrågan, men utan allt för stor framgång. Det gäller såväl sulfitmassa som sulfatmassa, men framförallt var konkurrensen mellan sulfitfabrikerna mycket betydande. Vad sulfatmassa beträffar, genom en ny sammanslutning av tillverkarna åstadkomma ett bottenpris under vilket massa ej skulle få säljas. Men det var ju ganska... det är ju ändå alltid så att en överskottsproduktion tvingar sig fram på ett eller annat sätt. Och så blev också nu förhållandet. För sliperierna arbetade nu, vid sliperierna arbetade nu Trämasse kompaniet, men redan från början hade kompaniet stora svårigheter på grund av att flera säljare försökte att genom kompaniets försorg kunna placera lagerskadad massa. Det var ju inte meningen, utan tanken var den att och i det att fabrikerna själva skulle bära sina förluster här på grund härav. Man gjorde då gällande att orsaken till de lagerskador som uppkommit var närmast att Trämasse kompaniet inte kunnat placera den massa som de svarade för, och det ledde i sin tur till att man försökte att hålla Trämasse kompaniet ansvarig för de prisreduktioner som man blev tvungen att acceptera på grund av lagerskador. Efter genomförande av av den beslutade utökningen av sodahuset i sulfatfabriken kunde nu produktionen uppdrivas till i cirka 67 ton per dygn. Samtidigt hade ju sulfitproduktionen så som konstateras vid styrelsesammanträdet den 13 december 1928 till 78 ton per dygn. I anslutning här till beslöt man nu att verkställa en omfattande utökning av torkmaskinerna för att på så sätt kunna undvika ersättningar för ökad näv. Beslöt man att verkställa en omfattande utvidgning av torkmaskinerna för att kunna ta hand om den ökade produktionen.